ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 172. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Goddag, goddag.
Hej. Max, likhet med Malmö FF, ganska nyligen hemkommen från Spanien till en underbar skånsk förvår.
Förvår var det?
Det är
försvår.
Ja, det blåser, gör det. Det får man säga. Inte så varmt heller, men det ska det inte. Det kunde varit värre. Förra året vid den här tiden var det väl massa snö och grejer. Det är hur som helst idag den 11 februari. När ni lyssnar på detta så kommer Erdal Rakip att ha gjort sin första träning i den här sessionen som spelar i Malmö FF. Han blev klar tidigare här under måndagen. Det har pratats om det länge och Max har ju, du har ju skrivit att det var klart, fast det inte var meddelat så att säga. Men då är ju, om vi börjar med frågan, var någonstans i MFFs liksom lagbygge hierarki ser ni Erdal Rakip nu?
Ja. Han är ju inte en startelva-spelare just nu. Det skulle jag nog inte säga.
Nej.
Om han hade varit tillgänglig mot Chelsea och fit så hade han nog inte gått in i startelvan. Det tror jag inte. Men samtidigt så är det ju svårt att säga fit också. För att det är oerhört svårbedömd var han står just nu.
Som jag har förstått hela rätt, han spelade han 6 riktiga matcher förra året. Och det var med U21-landslaget. Sen har det varit lite internmatcher i Benfica. Och
U23, ja, tror jag han spelar 5-6 stycken i Crystal Palace. Det var inte så många U23-matcher heller.
Så att det finns ju en väldigt stor osäkerhet i var han står.
Och det är U23, det finns en U23-serie i England, alltså U23 Premier League. Men jag tror inte Crystal Palace låg i den, utan de låg i en under den. Om jag lyckas tolka det här seriesystemet på rätt sätt.
Man kan ju, med det och tanke kan man kanske också förstå att MFF inte liksom riktigt pressade på för att få det här klart så att han kunde delta i Europa League.
Jag tror att de gärna hade velat ta med honom i truppen, för att det är faktiskt så här, om man ska föra lite längre.
Jag menar, om det var så att det hade kostat lite tid.
Nej, kostat pengar. Nej, men jag tror inte, kanske inte att det handlade om det, men det är ju så här att om MFF skulle gå vidare mot och slå ut Chelsea, vilket då åtminstone finns en teoretisk möjlighet, så gäller ju denna truppen nu. Alltså Erdal Rakip är spärrad i Europa hela våren. Kollegor på Kvällsposten, Mattias Larsson, har varit inne på det och jag har lite samma tankar, att det kan finnas ekonomi i det här. Det handlar om att få en sign-on-bonus utbetald på rätt ställe, och hade han anslutit till truppen i Spanien så hade kanske myndigheter börjat fundera på var han var någonstans. Alltså att någonstans så blev allting för tajt och att man då kanske inte vågade ta steget fullt ut och ta ner honom. Det är bara en teori, ska sägas. Det är ju ingen som bekräftar detta.
Fredrik, du har ju idag uppdaterat din lista över allsvenskans hetaste värvningar.
Ja.
Och de har ju varit ganska många den här vintern, måste man ändå säga.
Ja, de har varit många, men de har kanske inte varit så heta.
Många i mitten
skiktet. Ja, men precis. Jag kollade, jag gjorde ett ett journalistiskt långkok som publiceras någon gång i januari, och så puttrade på fram till seriestarten. Jag gjorde det förra året också, men då kändes det som att det faktiskt var lite mer heta namn.
Gick Erdal in på listan? Var det
det jag skulle säga är i alla fall, du har ju då petat in Erdal Rakip på plats nummer 3.
Ja.
Och då vill jag fråga, är det liksom, är det potentialen som du har placerat där.
Ja, men det är väl det. Det var ju oerhört svårt. Det är ju nästan så liksom blunda och bara ta Erdal Rakip som en dartpil och kasta honom in på den här topp 20-listan. Men Kristoffer Nyman och Alexander Kasaniklic är det som är ett av tvåa där, om jag inte minns fel. Så att, ja, visst, det är väl liksom vad han har uträttat till väldigt stor del, att han faktiskt har de här U21-matcherna, han behöll platsen där. Och han har ju trots allt tränat i en stimulerande miljö, även om jag såklart vet att det är matcher som gäller. Liksom. Så att, visst, det är väl där någonstans. Och sen är ju, som sagt, konkurrensen inte direkt mördande.
Men det är den då, å andra sidan, på MFFs mittfält.
Där är den det.
Nej, men jag tror ändå att jag tycker man måste se hans hemkomst i flera olika perspektiv. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt sunt att Malmö tog steget och när han nu ville hem. Att man plockade hem honom även om konkurrensen är tuff just nu. Det kan ju hända saker på där. Alltså, Fouad Batshirou kommer ju inte att stanna här i hela sin kontraktstid. Oscar Lewicki, en spelare som plötsligt kan få erbjudanden. Det kan, Anders Christiansen kan också försvinna ut igen, vi vet inte.
Mm. Och om Romain Gall håller sin utveckling, så är, han är ju trots allt amerikansk landslagsman. Inte otänkbart att han försvinner inom närmsta tvåårsperioden i alla fall.
Och då tror jag så här att jag tror att, och så ska man framförallt inte glömma att Erdal Rakip fyller alltså 23 år. Han har 4 SM-guld och fyller 23 år på onsdag. Han är alltså väldigt ung och fortfarande mycket utvecklingsbar. Och jag tror att han tog många kliv på slutet i tiden i MFF, men präglades kanske lite av den här oron också av att det var så viktigt att vara ordinarie och han skulle ut i Europa. Det var så många måsten runt omkring honom. Mm. Nej, men och nu kanske han har fått en annan typ av lugn, jag vet inte. Nu har han liksom gjort det här första försöket och säkert lärt sig mycket. Vi pratade lite när vi träffade honom, han flyttade direkt hemifrån och ner till eget i Portugal och liksom sen i London en period. Så att han kanske har mognat mycket också.
Ja, men det är liksom viktigt så när man säger, när man konstaterar liksom krasst att det blev inget lyckat proffsäventyr. Men det känns som att det finns många gånger, framförallt bland supportrar och sådär, att det finns något slags hånfullt i det här. Men det är väl absolut inget fel att vända hem. Det är ju mer meriterade spelare när Erdal Rakip har startat om karriären i Sverige. Nej, det är ju... Tycker du det är ett sunt och nyttigt steg och att Erdal Rakip lämnade från första början? Visst, det var inte rätt, men det är inte så lätt för en kille som sagt inte har bott själv ens att kanske få rådgivning som inte passar honom så bra.
Nej, jag tror precis samma ord, sunt att han vänder hem, men sen återigen så är det ju dags att fundera för de här unga spelarna och inte minst deras rådgivare vad det är som är bra för deras utveckling och att man inte kan stirra sig blind på de största klubbarna i de stora fotbollsländerna eller de mest, vad ska vi säga, klubbar med stor press. Jag tänker även på Pavel Cibicki som gick till Leeds. Liksom, det är inte att gå till vilken klubb som helst. Även om de inte är i högsta ligan ens. Så det, ska man måna om spelars utveckling och inte bara räkna miljoner så kanske många agenter skulle tänka sig för lite grann.
Ja, men bara det att gå så utan några A-landskamper på CV:t egentligen. Kanske han var med på en januari-turné, nu minns jag inte det. Hur som helst, att liksom gå som bossman i ett januari-fönster till en av Europas allra bästa fotbollsklubbar. Det är liksom... På CV:t så ser det ju häftigt ut, men det går ju ganska lätt att ifrågasätta om det verkligen är det bästa flytten rent sportsligt och utvecklingsmässigt.
Och det känns, när man pratar med den nu så är han... Jag vet, jag träffade honom flera gånger på stadion i höstas. Han har ju varit hemma rätt mycket. Att han vill ju verkligen det här nu. Det är ju detta här, han känner sig trygg här, det här han vill starta om. Och det ska bli spännande att se utvecklingen. Han kan ju få chansen snabbt i cupmatcherna här.
Fredrik Lindstrand har nu hamnat i lite chocktillstånd för han fick solen i ögonen.
Ja, jag vet.
Den kom från ingenstans.
Stark lampa.
Han har fått glasögon så han ser solen också.
Ja, ja, det är en helt annan tyngd bakom orden nu för tiden.
Nu släpper vi mitt skoningslösa åldrande och så går vi vidare, tycker jag.
Men jag tänkte fråga, innan vi lämnar Erdal Rakip, så ser ni på hans roll i Rösslers MFF jämfört med hur det såg ut när han lämnade? För han skapade ju sig lite grann den rollen han hade i Magnus Perssons lag.
Ja, men det är lite så egentligen. Det som vi pratat om med Svanberg också egentligen, just den när Rössle tog över efter Persson, just där 5-3-2 eller 3-5-2, vad man vill, att det hade varit spännande att se både Svanberg och Rakip i en av de här tre mittfältsrollerna där. Det känns som att en av, ska så att säga, dynamorollerna där, man säger att en är lite mer defensiv och de andra två rör sig upp och ner lite fritt, skulle passa honom väldigt bra. Så det ska bli intressant. Men det är ju absolut en sån, en vinge tror jag inte han är.
Nej, vi testade honom lite på det med wingback. Han skrattade själv. Han vet nog sitt egna försvarsbegränsningar, tror jag. För att han ska klara det här är ju att han måste utveckla sitt passningsspel mer, tycker jag. Att han har ju varit lite tjurrusningarnas mästare, så att säga. Det handlar nog om att han måste hitta den balansen som spelfördelar också.
Mm. Och han måste ha upp sin lägsta nivå. Högsta nivån är det, råder det inga tvivel om. Man kan göra fantastiska saker och vara helt briljant, men det kan också sjunka rätt långt ner. Och ja, det får man ju genom att spela matcher generellt sett.
Då släpper vi Ardal Rakip för den här gången. Vi försöker ta anledning att återkomma till honom under våren.
Mm. Men det man kan säga, om man ska säga något avslutande om okay. det, så är det ju... man känner när man sitter där så tittar man att varför har de värvat honom? Han är jättebra, men det är inte säkert att han får starta. Men det markerar ju en ny tid i Malmö FF när man verkligen... Man värvar inte nödvändigtvis breddspelare, eller så gör man det, men breddspelarna är numera samtidigt spetsspelare, och det är ju liksom, de kan ju unna sig den lyxen nu efter alla de här framgångarna. De har ju en bred trupp på alla sätt.
Jag måste ju fortsätta avslutandet där. Nej, men det här är ju också en signal att det kommer hända mer i truppen, ska jag säga så här, om man ska se det krasst. Om vi bara stannar vid mittfältdelen då, så är jag ju tämligen övertygad om att Samuel Adrian kommer att vara utlånad innan mars är över, och att man även försöker hitta en sån lösning för Bonk Innocent i det här läget, som det var ganska tydligt under de här 10 lägerdagarna i Spanien att han återigen liksom sjönk ner i hierarkin. Han gjorde ju ett antal lyckade inhopp i höstas, men det känns inte som han är så där väldigt nära speltid ändå, så att det kan ju vara så att båda de två är utlånade.
Om nu inte MFF skulle slå ut Chelsea.
Och ja, då kan det bli lite...
Då kan de liksom inte göra så med de spelarna som de Nej. Har inskrivna i Europa-truppen.
Alltså, Samuel Adrian definitivt behöver ju få speltid på annat håll. Det är väl väldigt tydligt.
Känner ni er?
Ja, nu kan vi
släppa. Ja, det är bra. Då tänkte jag att vi ska byta fokus och... börja prata om den förestående Europa League-matchen mot Chelsea. Och Fredrik, du har ju nu de senaste veckorna sett mer än hälsosamt mycket av Chelsea.
Ja, så är det. Så är det.
Framförallt när de släpper in 4 mål på 20 minuter.
Precis. Jag har levt Chelsea de senaste veckorna. Nej, det har jag inte gjort. Men det har såklart man har...
Men om vi börjar med den här kollapsen... i Manchester. Mm. Vad var det som hände där?
Ja, vad ska man säga? Allt gick fel, kan man väl säga det. En kollektiv kollaps på samma gång som individuella misstagen haglade. Men om man ska titta lite så på det, så är det väl att laget spelar en fotboll som bygger på ett ganska stort risktagande. Det har Sarris lag alltid gjort egentligen. Och när man faller, så faller man ordentligt. Det är väl lite så kortfattat, kan man säga det. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att Manchester City just nu är topp 3 lag i Europa, ska jag nog säga. De är ofantligt bra just nu.
Men ändå.
Ja, nej, så får det givetvis inte gå till. Men de har inte ett stabilt mittbackslås. Där har de svagheter. Absolut.
Ja, men då... Om man försöker överföra de här svagheterna på eller anpassa dem till Malmö FF, så att säga. Alltså, finns det saker här som MFF kan dra nytta av?
Ja, men det är ju sårbara i uppspelsfasen. Där kan man ju vinna mycket och sätta press på. Till att börja med så vet vi ju inte hur Chelsea startar riktigt. De har ju spelat med B11 i Europa hittills, men det där kan man ju fundera på om den här senaste tidens kräftgång i ligan förändrar någonting i hur man tar sig an den här matchen. Väljer man att kanske spela med ordinarie elva även här? Jag menar, söndag till torsdag, det är ganska lång vila med engelska mot mätt i alla fall. Och sen nästa match då, den här jätteviktiga FA Cup, åttondelen är det tror jag, mot Manchester United, kommer på måndag. Så det blir också några dagars vila där. Så de kanske har råd att spela med lite mer folk. Men då är det Jorginho då kan man sätta ganska bra med press på. Han är ju liksom navet och nyckeln i spelet. Det är ju en spelare som Sarri tog med sig från Napoli till Chelsea. Och han ska ha mycket boll och fördela den. Och gärna hitta snabba passningar rakt upp i plan. De spelar riskabelt passningsspel. Så att sätta press på honom, bryta uppspelen tidigt. Där har man mycket att vinna. Samtidigt som att Chelsea försöker alltid sätta extremt hög press på motståndarna. De är väl nästan värst i England med det där. Det är lite så som Liverpool har spelat också under Klopp då. Man hugger direkt på ytterbackar och hoppas att stressa fram misstag. Men kan MFF spela sig ur den inledande pressen så kan man hitta rätt duktigt myt då. Det var ju bland annat så City gjorde då. Och skapade jättemånga numerära överlägen och kunde hota. Men då ska man säga att det är ju inte så jättemycket mer än den himmelsblå tröjan som förenar Manchester City och Malmö FF. Ja, det är Ove Rössler då kanske.
Jag tycker det är viktigt att Fredrik lyfter fram, men man måste ju ändå, idrott är idrott, och det är inte så att chanserna eller oddsen är 100-0 i den här matchen, utan de kanske är 95-5 eller 93-7. Alltså, det är ju ändå det idrott bygger på. Annars ser man inte de här möjligheterna, så hade det inte varit särskilt meningsfullt. Och de här lagen är mycket bra, men de är inte oslagbara.
Nej. Och just då, alltså, nästan allt talar ju emot Malmö FF. Allra främsta är ju den här drösen världsstjärnor. Och ja, träningsupplägg, möjligheter, allt sånt som en storklubb för med sig. Dessutom är de uppe i säsong. Det ska man inte tona ner vikten av. Det är nästan lika viktigt i det här skedet. Men det känns ändå som att med de förutsättningarna givna så har det ändå skapats förutsättningar för Malmö FF att faktiskt skrälla. Alltså, med rådande förutsättningar så kunde läget inte vara bättre för MFF just nu, med tanke på att Chelseas självförtroende, det är inte bra nu. Det ser man ju på spelarna när de ligger under med 2-0, 3-0. Att det ändå bara fortsätter att rinna på Manchester City. Det finns ingen ledare. Ett John Terry Chelsea hade aldrig fortsatt att släppa till chanser. För visst, nu blev det 6-0. Det kunde bli 10-0 också. Det var stolpar och ribba och jätteräddningar av målvakten. Så att det var liksom inte, det är väl kanske framförallt det som talar emot dem, som man funderar på inför MFF-mötet. Vem i Chelsea står upp i omklädningsrummet nu och tar det där snacket som de tidigare har haft Lampard och Terry och Dennis Wise, allt för det kan vara, att ha tagit tidigare då?
Ja, och det har ju också, det som också har hänt de senaste veckorna är ju att Eden Hazard har väldigt tydligt meddelat sin avsikt att lämna.
Inte väldigt tydligt. Han har ju inte sagt det rakt ut liksom.
Det finns ett tydlighetssteg kvar, menar
jag. Ja, precis. Det är att han säger.
Jag vill säga så här då. Han lär inte spela i Chelsea efter sommaren.
Nej, det talar väl inte så mycket för.
Annars så kan man ju tänka sig att så som, med tanke på hur länge han har varit i klubben och den spelomsättning som de ändå har haft de sista åren, så kanske det annars hade varit han som skulle vara den som tog tag i saker och ting. Även om man kanske inte påverkar defensiven så där himla mycket.
Nej, precis. De har ju liksom inte hittat någon sån. Nu har de ju David Luiz då som är någon slags ledare. Men han är alldeles för fladdrig. En fantastisk uppspelsfot, men kanske ingen spelare att man håller i när det blåser. Han tenderar ju snarare att bli liksom lite offer för när det går dåligt, att han blir ännu virrigare då.
Det påminner ju inte så lite, alltså den här Chelseas insats mot Manchester City påminner inte så lite om Brasiliens kollaps mot Tyskland i VM.
Ja, nej, men det gick tankar dit, absolut.
Jag ser ju bara andra halvlek, jag har inte studerat dem på det sättet, men det är klart att det är en klubb som just nu har lite kris, och jag hävdar fortfarande med visst eftertryck att jag tror att så som jag har lärt känna England så har de fokus på andra saker än Europa League i första hand. Även om det kan vara en väg till Champions League så är det väldigt många steg dit. Det skiljer bara en poäng upp till en, i Premier League till en Champions League-plats. Och de har en utsåld Stamford Bridge då mot Manchester United i FA-cupens femte omgång. Och det, är liksom, det vet vi alla vad den betyder. De har en ligacupfinal på Wembley som är utsåld en vecka senare. Alltså det är väldigt mycket som rör sig runt dem. Och jag har hela tiden sagt att jag tror att Malmö-matcherna är ju sådana att de bara vill spela av på något sätt.
Men är det inte, när man säger spela av, känns det inte ändå som att de här veckorna som kommer nu, de avgör ju Sarris vara eller icke vara i Chelsea?
Mm, ja, men han behöver ju nästan vinna båda de här matcherna för att få sitta kvar nästan. Det är svårt att veta, om de förlorar mot Malmö så skulle jag nog kunna tänka mig att han inte sitter kvar faktiskt. Och om de förlorar mot United i FA-cupen så är det nästan samma läge där. Då är det nog, spelar det nog faktiskt ingen större roll hur det går mot MFF. Men det är ju spekulationer. Det är svårt att veta med Chelsea. Det är inte en sån... Det är ingen öppen klubb direkt där man kan liksom ta ett snack med ordföranden. Hur ser du på det här? Och Abramovich hör ju ingen av nästan. Sarri säger ju det själv. Han har ju knappt pratat med Abramovich. Och Abramovich får ju inte gå på matcherna. De har ju med någon slags grumliga diplomatiska baktankar där, så har ju England dratt in visumet för Roman Abramovich. Han kan ju inte se matcherna. Och
rys exit.
Ja, lite så. England och Ryssland har väl inte de bästa diplomatiska förhållandena. Så det är lite luddigt med Chelsea överlag. Man vet inte vad den långsiktiga planen är. Och Sarri är ju en tränare som man ska inte glömma det här. Det ser ju illa ut, men han är ju en av Europas bästa tränare. Det står jag fast vid. Men han behöver ju som sagt, som så många andra, tid på sig. Om man tittar på Manchester City styrs av Pep som har haft dem i, vad är det, tre år, och Klopp, något liknande i Liverpool. Det är ju liksom den långsiktigt, den verkar inte Chelsea riktigt ha nu. De är oerhört mycket tränare de senaste åren.
Jag skulle säga, vi har ju ingen aning naturligtvis hur spelare reagerar, men det man ser, tycker jag, på håll, när man tittat på Manchester United på slutet med Mourinho, det är inte säkert att laget känner det här att nu måste vi börja vinna, för att det är ju också, utan att veta någonting som sagt, så kan det ju vara den känslan att om vi tappar en match till så kanske vi är av med honom. Alltså, ja. Det är inte säkert att intressena går hand i hand där. Nej, om man ska vara lite så är det MFF-synvinkel.
Och på bänken så har ju Chelsea en klubblegendar i Gianfranco Zola som kan fungera som någon slags interimlösning då, och få lite Ole Gunnar Solskjær-effekt då kanske. Ole Gunnar Solskjær, nu ska jag säga att Solas status i Chelsea är ju starkare än vad Solskjärs är i United. Så att, ja, den lösningen ligger ju nära till hands för dem om det skulle vara så.
Är vi övertygade om att Sarri sitter kvar till torsdag? Detta är måndag efter.
Ja, precis. Jag är väl inte 100%, men nu har det kanske gått lite för lång tid på måndagen. Om inget händer medan vi spelar in det.
Ja, Abramovich kanske vaknar på fel sida. Alltså, det är väl det som, alltså, ägarens relativa nyckfullhet som skulle tala för det. Annars känns det som att man kanske hade tagit det beslutet direkt efter matchen.
Ja, precis. Men det som man kan vara ganska, jag vet inte, säker ska man väl inte vara på, men om Sarri fortfarande tränar Chelsea på torsdag, så kan man ju vara ganska säker på att de i alla fall kommer spela på samma sätt. Han har ju varit oerhört, oavsett hur det har sett ut, så har han ju hamrat fast det här att de måste lära sig att spela på det sättet han vill innan de börjar tänka ut plan B och så vidare. En stor kritik mot honom har ju varit det här med Kanté då, som är att han har liksom spelat honom på ett annan plats, lite mer utåt kanten på det här mittfältet, och gett honom offensiva uppdrag som kanske inte är det bästa för honom. Och istället så hade man ju kunnat lösa det då genom att spela 4-2-3-1 och då få in både Kanté och Jorginho på mitt centralt på mitten. Men då har man liksom saknat den här striken då, den här tunga positionen. Man tycker ju inte att det man har varit riktigt bra där uppe. Så att det har varit mycket så att han har inte velat svika från sin plan då. Och liksom, så det har ju någonstans blivit en kamp mellan Sarri och liksom det kortsiktiga har liksom stått i kontrast till det långsiktiga. Att nu kör han sin plan så noggrant, trots att det faktiskt kan innebära att han blir av med jobbet. Så att, och då blir det ju inte långsiktigt på något håll.
Men när Sarris plan fungerar då, vad är det som Chelsea är bra på?
Det är ju de här att oberäknade.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Knällighet offensivt och framförallt att det blir oerhört rakt spel. Man hittar snabbt in bakom motståndarnas mittfält där man liksom starka spelare som skär in i plan och ett mångfacetterat anfallsspel och det går oerhört fort och man vinner tillbaka bollen fort så att det blir väldigt väldigt jobbigt att spela den möta den typen av fotboll när den funkar. Sen handlar det också om att laget ska orka hålla den pressen och det tempot som de har, men det är tempostarkt, vackert, kreativt. Ja, jäkligt häftigt att se där Napoli spelar i några av de bästa fotbollen jag har sett på det här decenniet nästan.
Man kan ju påpeka då i sammanhanget att i omgången före den här matchen mot Manchester City så vann ju Chelsea med 5-0.
Ja.
Visserligen mot Huddersfield som är ett rejält bottenlag, men ändå. Så att det är ju verkligen toppar och dalar i det här.
Och då såg det ju fantastiskt ut. Det var ju liksom löpningar kors och tvärs och de här fronttrion rev ju verkligen stora hål i Huddersfield.
Jag tänker att vi strax ska blicka bakåt mot Spanien. Men jag ville kolla för att med Fredrik också, om du har man sett någon, alltså Higuaíns inträde, har det betytt någonting? Har det märkts av i spelet för Chelsea på något sätt?
Nej. Det kan man ju säga, när de slog Huddersfield så kan man ju tycka att de gjorde det, men det hade de kanske gjort med Morata på plan också. Men de har ju faktiskt förlorat en match med 6-0, en match med 4-0 med honom på plan, så jag har inte riktigt fått den effekten. Jag tycker som sagt, det är inte Chelseas problem just nu. Problemet är att de inte har, alltså de har många problem, det kanske är ett, men det är inte det största. Det största är att de inte har karaktärspelare som kan ta tag i det här nu när det går dåligt liksom. De här som går in och ryter ifrån och säger att Chelsea är ju så resultatdrivet och de vill ju vinna liksom. Det är inte helt nödvändigt hur det ser ut. Kosmetiken får liksom läggas åt sidan nu. Och det är väl just där som MFF har sin segerchans att utnyttja det här. Att spelartruppen kanske börjar undra vad håller vi på med? Medan tränaren idogt liksom bearbetar sin plan. Så att det är någon slags förvirring i den klubben nu och där har MFF en, vad ska man säga, en springa ljus.
I MFF får man ju då säga att på något sätt att det omvända förhållandet råder. Det vill säga att spelarna har köpt tränarens plan till 100%. Och Max, du, som jag sa tidigare och som de flesta som lyssnar förmodligen vet, så tillbringade du en vecka med MFF i, eller runt i närheten av, och delvis med i Spanien. Vad är dina, liksom ditt övergripande intryck som du tar med dig hem från lägret?
Nej, men det är väl egentligen att uttrycka det som, jag tror Ove Rösler sa det rätt bra efter den sista matchen, att de är så långt framme som de kan vara. De har liksom kunnat genomföra det de har velat, de har i princip nästan inga skador. Det är då Oskar Lewicki som väl är ett litet frågetecken med sina ljumskkänningar och litet frågetecken på Lasse Nilsen som uppenbarligen har haft lite ont i en höft där nere. Kände av den mer i match. Om ni har något annat ljud så är det bara någon som borrar.
Ja.
Ingen tandläkare i Fredrik Hedenskog som nu dock. Nej, men det är så att de har liksom kunnat genomföra allting. De har kunnat bygga på det de har velat. De har kunnat träna hårt. Byggt starkt bakifrån. Det här gamla gänget där bak är ju i spel allihopa. Och de är inte snabbare naturligtvis, men de har ju varit väldigt, väldigt stabila när de har spelat. Och det är väl liksom nyckeln. Sen tror jag att i den mån Malmö kan få till något anfallsspel mot Chelsea, så får det gå lite på inspiration, och inte minst då från publiken. Alltså att, för det har inte hänt mycket framåt, om vi ska vara ärliga, i de här matcherna. Och det är väl kanske inte konstigt att Rosenberg ska rivstarta nu i träningsmatcher. Men jag tror det är liksom det som kan hända, det är att de får en inspirationskick. Och Anton som springer hur mycket som helst. Batshuayi kom igång i sista träningsmatchen där nere. Anders Christiansen har det ju fortfarande lite jobbigt, och där är väl ett lite han var lite bättre nu sista matchen där nere, men frågan fortfarande liksom, att behöver han ju visa det här internationellt på riktigt hög nivå han kan.
Om man jämför de två matcherna där MFF matchade vad man får kalla en A-uppställning, det vill säga Krasnodar dag 1 och Dynamo Kiev, såg du någon utveckling i insatserna?
Ja, det var ju mest över tid, om man säger så, att de orkade längre. De tog väldigt tvärslut mot Krasnodar, men höll längre mot Kiev. Sen kanske de hade lite bättre anfallsspel mot Krasnodar faktiskt i början där. Men de höll ju ihop ända till de började byta i backlinjen. Då var det, blev det lite jobbigt på slutet. Men generellt att de höll längre.
Hur kan man bedöma hur motståndet stod sig mot sig själv?
Jo, nej, men det är ju lite...
alltså man jämför Krasnodar och Dynamo Kiev helt enkelt.
Nej, men jag tror, alltså Krasnodar var ju där nere med typ 3 lag. De var oerhört många spelare, men det satt en rys bredvid mig på första matchen då. Och frågade honom liksom, hur bra är det här Krasnodar-laget? Så pekade han bort på bänken och sa, du, ägaren sitter där borta som de bästa spelar här. För de spelar ju en annan match samtidigt. Mm. Och de möter ju Bayer Leverkusen i Europa League, och Kiev möter Olympiakos. Så att de har ju, och de har legat på träningsläger i 3-4 veckor där nere. Så det är ju en bra värdemätare. Och sen är det ju, man kan ju, om man ser det ur MFF-supporterns synvinkel, så kan man väl ändå en gång banka huvudet i vägen att de skulle dra Chelsea. För att de kunde lika gärna fått Kiev faktiskt. De var sidade. Och då kan ju alla som såg den matchen förstå att det hade varit en helt annan ballgame.
Mm.
Så att de fick ju möta bra motstånd, och de fick möta bättre motstånd än om de hade åkt till USA. Det är ingen tvekan om det.
Och det var ju, alltså Marcus Rosenberg pratade ju också om att planerna var mycket, ja, det var, bättre.
Alltså det är ju också som att man stod och kliar sig i huvudet, för att man, de här planerna användes ju jättemycket där nere. Och det, jag vet, det är ett helt annat klimat, men en plan i Sverige ser ju inte ut så mitt i sommaren som de gjorde där nere. Det blev inte en reva, inte någon, alltså ni vet, ni har ju sett hur stadion såg ut i höstas efter en glidtackling. Men det, ingenting på de här planerna, de var fantastiskt fina. Och det tror jag spelarna uppskattade väldigt, väldigt mycket. Och det betyder nog att de kunde köra mer också, liksom vad de verkligen ville göra där nere.
Om man då tittar på det som du kunde säga, men som vi inte kunde säga, det vill säga träningarna. På vilket sätt märktes det att försäsongen är väldigt, väldigt kort? Eller att premiären är nu?
Man har ju egentligen sett det mest på träningen hemma, men man såg de två första dagarna där nere, då körde de väldigt hårt. Väldigt tufft, det tyckte jag. Sen så blev det ju mer ett matchläger egentligen, men då, där Röster också var tydlig med att han ville ju spela dem så länge som möjligt, de som ska spela. Då såg man också en uppdelning på en av träningarna inför, måste det ha varit Kiev-matchen då, där plötsligt liksom Samuel Adrian, Hugo Andersson, som i och för sig fick komma in sen, men Bogg Innocent och de här killarna liksom var för sig själv, de var liksom inte med när det var spelövning ens. Så att det är väl väldigt tydligt. Ove Rössler pratar ju om truppen, och det är klart han vill ha alla på tårna verkligen, men just nu känns det som att det är en rätt så tydlig startelva, eller 10 åtminstone, och sen är det en 3-4 spelare som konkurrerar, och sen får de andra vänta på sin tid helt enkelt. Ja, ungefär så.
En annan sak som jag var lite nyfiken på är också Rob Kelly, som du har både haft tid att prata med men även studera. Eftersom det känns ändå som med det engelska upplägget, så har ju en människa i hans roll har ju lite större inflytande över träningarna än vad en assisterande traditionellt har i Sverige.
Nej, men det fanns ju ett par saker som var intressanta där. Tycker jag. Dels är det ju att Rob Kelly tar ju mycket övningar så att säga. Han och även Andreas Geosson, även om Geosson har fått steppa tillbaka lite, men de tar ju väldigt mycket, och det innebär att Rössler agerar ju lite mer som en engelsk manager kanske. Alltså att han står mer och betraktar, även om han går in i vissa övningar. Och det fanns en övning speciellt som handlade om någon sorts spel på mindre ytor, där de stod på varsin sida och gapade rätt friskt. Jag vet, jag kommer inte ihåg om fel stod på den fjärde sidan, men han kan ju gå in i det gänget annars. Men nej, men det var alltså, det är ett helt annat, det är ett annat sätt att jobba. Det är inte så att man ser Olof Persson och Jens Fjällström stå och hojta på det sättet, om jag säger så. Och Kelly driver på väldigt mycket och väldigt aktiv i övningarna. Sen så var det också en sak som, jag vet inte om det bara var i samband med träningsmatcher, men det var väldigt påtagligt att i paus på matcherna så samlade Rössler de här, inklusive Fjällström då, och Johnny Fehler, för han pratade mycket med Johnny Fehler också. Det handlade om hur Dahlin ska sätta igång spelet. Men han samlade sin tränarstab så fort paussignalen gick. Och så stod de och pratade nästan likt ett amerikanskt basketcoachteam i 3-4 minuter innan de liksom splittrades, och sen gick de ut i omklädningsrummet. Så att det kändes mycket mer involverande nu.
Fredrik, har du kunnat dra några slutsatser av MFFs matcher här hemifrån? Jag vet inte om du såg, om du som jag såg Krasnodar-matchen på mobil, så...
Nej, jag har faktiskt sett båda två på storbildsskärm, eller på att säga, men på i alla fall någon slags över 40 tum. Jag vet inte vad det är riktigt. Men ja, första matchen, alltså det är väl lite försäsongskaraktär över matchen, eller inte så lite försäsongskaraktär över matchen, att MFF har inlett pikt i båda två. Och man har sett liksom, ja men så där har de tänkt att spela, och det var ju riktigt imponerande. Sen har de inte riktigt, efter 20 minuter har de liksom inte riktigt orkat hålla uppe det där tempot. Krasnodar matchen tycker jag kanske inte man ska dra allt för stora växlar. Men däremot Dynamo Kiev tyckte jag visade ganska mycket. Då hade jag med för fått upp tempo och liksom... Där såg det framförallt defensivt väldigt bra ut, tyckte jag, långa stunder. Det fanns en tydlig tanke med hur man ville försvara, att man ville vinna bollen ganska högt upp. Och Bachirou var fantastisk i bollvinster, och han såg ut som att han liksom inte varit på semester alls nästan. Det såg ut som att han hade tempot uppe redan liksom, och det gällde ganska många också. Safari såg jättepigg ut, tyckte jag.
Ja, riktigt, både han och Bengtsson.
Sen är det offensiven som är det luriga liksom. Där MFF skapar ju nästan ingenting mot egentligen inte så mycket i någon av matcherna.
Krasnodar hade de ju ett par lägen i början.
Ja. Just det, i början. Nej, men det var de här pigga 20 minuter framförallt Antonsson hade, och där kan man väl lära dem att säga att de hade behövt sätta de bollarna när de hade fått dem egentligen.
Men både Sören Rex och Windheim har väl sett lite sådär, inte riktigt flyt i spelet. Traustason också problem, tycker jag, framåt. Och det innebär ju då att Rosenberg och Antonsson får inte så mycket att jobba med det heller.
Ja, det är väl det kortsiktiga man kan säga. Men det handlar ju framförallt om att snappa upp idéer och sådär, vad vill de och sådär. Men nu måste de ju verkställa direkt liksom. även svenska cupmatcherna i gruppspelet har de ju faktiskt kunnat ha råd att testa lite, med tanke på att de har varit så mycket bättre motståndet i gruppspelet i alla fall.
Men försvarsspelet kändes mycket tydligare, och det var intressant när jag pratade med framförallt Rasmus Bengtsson och Bang Safari. De betonade det, att allting var mycket tydligare vad de skulle göra och vad de inte skulle göra, så att de känner sig liksom, även om de är gamla och har varit med länge, känner de sig tryggare. Och det som var intressant med Kiev-matchen också är ju att de mötte Östersund några dagar innan och startade samma elva i princip på de matcherna. Och vi gjorde väldigt lite byten, så att där är det inte så mycket snack om, utan att de matchade mot sin Olympiakos-match.
Ja, men på det stora hela var intrycket efter de här två matcherna då, så jag såg att det är liksom, ja, det är en klar bild av hur Rössle vill formera sitt lag, hur han vill spela, och ja, MFF hade inte kunnat förbereda sig på ett bättre sätt inför det här. De är liksom, de är redo för det här, så i den mån de kan vara redo. Så att, ja, det är svårt att hitta en punkt där man ska vara kritisk mot MFF. De kan ju inte, vilket ligger ju i vår natur att göra. Finns det något vi kan gnälla på? Men jag tycker att de har förberett sig på ett ypperligt sätt liksom. Sen så kan han ju få stryk med 5-0 i båda matcherna, men då är det så liksom.
När man skulle aldrig få spela med sig, skulle man säga någonting, så är det kanske att de borde börja träningen en vecka tidigare. Och haft en ännu kortare semester. Men semestern har inte varit semester, utan de har ju haft rätt så ordentliga program, så att de var väl förberedda. Men det är klart, hade de haft en vecka till i kroppen, så kanske de hade varit lite längre fram. Men det vet man ju inte.
Och det är möjligt att man kanske borde landat en tung mittbacksförstärkning under vinterfönstret. Men ja, det är lätt för mig.
Det blev en ung mittbacksförstärkning.
Ja, men precis. Ja, men det är lätt för mig att säga att man borde värvat någon sån, men det är ju inte säkert att det fanns någon.
Det känns som den behövs fortfarande på, därför att det är ju du säger ungt. Och tittar man nu så har de ju de här tre tunga pjäserna och sen har de två stycken icke flygfärdiga som man kan bedöma det kanske, även om Anel kanske Anel är lite närmare än Hugo Andersson. Ahmed Hodžić.
Det är det ju då när vi pratar här knappt tre dygn till match. Det innebär att den gräsmattan som man ska spela på har legat på plats i vad? En vecka ungefär.
Typ.
Men du var inne och kände på den idag, Max.
Underbar.
Vad är ditt omdöme?
Jag har lagt upp en bild på Twitter, ni får titta på den. Nej, men det ser bra ut. Det ser så jämnt och bra ut. Sen är det ju ingen... Om jag har förstått det hela rätt så är det väl sannolikt så att MFF tränar där inne idag. De vill nästan hellre träna där idag än på onsdag. För om det är någonting som måste justeras så är det bättre att göra det idag. Men det ser bra ut. Det ser betydligt bättre ut än vad det gjorde innan, om jag uttrycker det så. Jag tror att detta var helt nödvändigt för att ha en spelduglig plan faktiskt. Men det blir spännande. Mm. Mycket spännande att se.
Det känns som att den sitter fast.
Ja, det vet vi ju
inte. Lite, man får lite känslan av på den korta tiden liksom, att det är
det
har en heltäckningsmatta som inte sitter fast i hörnorna.
Nej, men det har ju gjorts förr ute i världen och ute i Europa att man har lagt hybrider väldigt kort tid innan. Så att, det är inte så att den ska växa fast på de här dagarna. Utan, men visst, man ser ju fortfarande skårorna där rullarna har varit. Så att, här, det blir mycket spännande att se på torsdag.
Det blir det. Finns det, vill ni... Har ni fler ord att säga här i detta läget om Chelsea-matchen? Den första. Kan vänta med den andra.
Nej, den ska ju, nej, vad ska man säga? Den ska ju helst inte förloras. Men det är ju ingen vetenskap direkt att slänga ur sig det.
Hur kommer det att gå då?
Usch. Nej, jag tror inte att det blir någon sån knallförlust. Det är svårt att säga att MFF ska förlora stort om de förlorar, men ja... Säg 0-2, kanske 0-1.
0-2 tänkte jag också säga. Sen det som varit lite överraskande är ju faktiskt att det var lite trögt, om man ska uttrycka det så, med biljettförsäljningen. Man sålde ju inte slut de sista biljetterna ens den dagen de släpptes, utan man hade 300 kvar till dagen efter. Och då hade folk köat i 19 timmar för att få biljetter. Det kändes lite grymt. Men lite överraskad att inte trycket har varit ännu mer massivt där. Och sen kommer det bli väldigt mycket folk i London, för att utöver de 2600 ungefär som de fick, så förstår jag att det är ganska många som har köpt på Chelsea-sektioner, för det har ju gått att köpa öppet där inne.
Mm. Man kan ju tänka sig att det inte är årets match.
Nej, det har varit lite så. Även den är nästan utsåld. Det finns väl bara väldigt dyra biljetter kvar där nu.
Och generellt så är ju ligan det tunga för dem. Det är svårare att få Premier League-biljetter än att få Europa-biljetter till de engelska storlagen där.
Nu tänkte jag innan vi slutar att vi skulle prata lite grann om MFFs förestående årsmöte och inte minst det ordförandevalet. Sydsvenskans förre chefredaktör Jan Wifstrand, även tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter, och skrev i sin egenskap av medlem i Malmö FF en debattartikel i Sydsvenskan på sydsvenskan.se i söndags, där han väldigt starkt kritiserade Malmö FFs valberedning och menade att Anders Paulsson, som då är föreslagen som ny ordförande, han menade att detta var ett dåligt val. Anders Paulsson har idag svarat på kritiken och tycker att den är osaklig, och han tycker att det är ett påhopp, och att Wifstrand inte är riktigt införstådd i hur MFFs styrelse arbetar idag. Och om vi liksom, om man lämnar personfrågan och åsikterna åt sidan, så tycker jag att man kan liksom diskutera detta utifrån på något sätt varför den här situationen överhuvudtaget har uppstått. Varför finns det så här olika syn på saken. Max.
Nu tittar
det som är
bra. Nej, jag tycker att processen är väldigt intressant och väldigt viktig att diskutera. Och jag hoppas att Malmö FF tar lite lärdom av hur det har sett ut den här gången. Här, det är väl den sidan av där man, vad ska man säga, ändå har kvar en rätt stor slutenhet. Alltså historiskt då har Malmö FF haft väldigt få ordförande genom åren. Blir du ordförande i Malmö FF så sitter du väldigt länge. Nu uppstod en väldigt traumatisk och tragisk situation när Håkan Jeppsson dog. Och jag tror att klubben hade behövt mer tid för eftertanke framåt. Alldeles oavsett om liksom ersättaren som föreslås skulle heta Anders Paulsson eller något annat. Till var man egentligen var på väg. Och, det är ju faktiskt så att det är ett fyllnadsval den här gången på årsmötet på ett år efter Håkan Jeppsson. Man kanske skulle varit åtminstone varit tydlig med det att nu tar vi detta året först. Och gör ganska stora förändringar. Och så utifrån det så jobbar vi vidare. Det fanns en utfrågning med Anders Paulsson på medlemsmötet. Eller en utfrågning, han presenterade sig själv. Det ställdes inte särskilt mycket frågor. Han har inte synts mycket i debatten innan eftersom det egentligen bara är Jeppsson i styrelsen som har tagit den rollen utåt. Och därför tror jag att en så stor förening som Malmö FF som jobbar så mycket med medlemsdemokrati, eller det finns mycket som det finns starka röster för det, man har relativt stor uppslutning på sina årsmöten, så kanske man skulle behövt en större tid att till eftertanke och kanske utfrågning och funderingar kring på vart man ska ta nästa steg. Och sen kanske det hade varit Anders Paulsson, jag vet inte, men det är någonting i den här processen som det känns inte som man kunde gjort det betydligt bättre faktiskt.
Om man fortsätter med de här väldigt stora greppen, så är det Fredrik, hur tolkar du liksom att det förekommer en diskussion om Malmö FFs ordförandeval? Vad säger det om föreningen?
Ja, men att det är väl sunt att det är en stor diskussion om det. Det pekar väl också på att MFF är en kraft att räkna med, inte bara som sportklubb utan som även i samhället.
Det är det som MFF har ju många ben, och det har ju påpekats i den här debatten också, att MFF i samhället, all den här skolverksamheten, hur ska man ställa sig till flickfotbollen i framtiden? Alltså någonstans, så även om det är en operativ ledning nu med vd, så är det ju ändå så att styrelsen tar ut riktningen. Och jag kanske skulle önska att en ny ordförande inte bara sa att vi fortsätter på den vägen som Håkan Jeppsson har slagit in, utan kanske skulle våga lyfta det ett steg till.
Den åsikten är ju också lättare att förmedla om man, som du säger, tydliggör att det är, eller har varit tydligare med att det är ett fyllnadsval. Och att i detta läget handlar mer om kanske att förvalta än att ta det ta ut en ny riktning.
Det har varit väldigt kort om tid, det ska man komma ihåg. Det är inte länge sedan Håkan Jeppsson gick bort. Och den här första chockverkan, och MFF hade besiktats och det hände jättemycket. Och sen var det helger och alltihopa. Så att, sen vet vi, och det har jag nog tror jag sagt i det här sammanhanget, vi vet ju väldigt lite vad som händer, eller egentligen ingenting alls, vad som händer i MFFs styrelserum, eftersom det har varit väldigt centrerat till att Håkan Jeppsson är den som har gett intervjuer, som har synts utåt och som har framfört mer personliga åsikter. Åtminstone sen Erling Paulsson lämnade styrelsen, för han var ju lite mer aktiv så att säga.
Den här kommer vi såklart också att återkomma till vad det lider. Årsmötet är den
1 mars.
1 mars.
Fredag.
Såklart.
Alltid. Första fredagen i mars. Nej, och den blir ju intressant. Det är ju inte bara val, utan det är ju också en ekonomisk redovisning som blir spännande att se.
Vi återkommer till den. Nu tar vi först och främst hand om matcherna mellan Malmö FF och Chelsea, och så skjuter vi organisation och styrelse lite framåt i tiden.
Jag tror du skulle skjuta i
sanktar. Nej, det blir lite jättekonstigt. Eller bara, ja. Nej, men vi låter dem vara en stund innan vi pratar mer om dem. Det här har varit avsnitt nummer 172 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej. Hej.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.